Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The 5 Types of Wealth av Sahil Bloom är en sakprosabok inom personlig utveckling och livsdesign. Men den skiljer sig från många andra böcker i genren genom att den inte behandlar rikedom som enbart pengar. Istället presenterar Bloom ett ramverk med 5 former av wealth: tid, relationer, mental styrka, fysisk hälsa och finansiell frihet som tillsammans ska hjälpa läsaren att bygga ett mer genomtänkt liv. Boken bygger på flera års research, egna experiment och intervjuer med människor från många olika sammanhang. Målet är inte att maximera allt på en gång, utan att få läsaren att se vilka delar av livet som faktiskt bär långsiktigt värde. För en svensk läsare ligger bokens styrka i att den är praktisk, reflekterande och lätt att omsätta i vardagen, snarare än teoretisk eller abstrakt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tid som den mest begränsade resursen i livet. En av bokens viktigaste poänger är att tid inte bara är något man hanterar i kalendern, utan själva grunden för hur ett gott liv kan se ut. Bloom beskriver time wealth som friheten att styra över sin egen tid istället för att låta andras krav, vana och stress bestämma. Det gör att fokus flyttas från att vara upptagen till att vara medveten om vad som faktiskt skapar energi och mening. I praktiken innebär det att prioritera uppgifter som ger tillbaka mer än de tar och att minska sånt som dränerar utan att ge verkligt värde. Den här tanken är särskilt relevant i en svensk vardag där många redan söker balans mellan arbete, familj och återhämtning. Boken argumenterar för att tid inte kan sparas på traditionellt sätt, men att den kan skyddas genom tydligare gränser och bättre val. Därför blir tid inte bara ett planeringsproblem, utan en moralisk och existentiell fråga om vad man väljer att ägna sitt liv åt. För det andra, social wealth handlar om djupa relationer, inte bara nätverk. Bloom skiljer mellan ytliga kontakter och verklig social wealth, alltså den typ av relationer som ger stöd, tillhörighet och långsiktig betydelse. Boken betonar att starka relationer inte uppstår av sig själva utan kräver uppmärksamhet, närvaro och återkommande investeringar. Det gäller både familj, vänner och det bredare nätverk som hjälper människor att navigera livets förändringar. Istället för att se relationer som något sekundärt visar han att de är en av de tydligaste indikatorerna på ett rikt liv. Resonemanget är tydligt: ensam prestation räcker sällan långt om man saknar människor att dela framgång, motgång och vardag med. För läsaren innebär det en uppmaning att prioritera kvalitet framför kvantitet och att lägga mer energi på att fördjupa de få relationer som verkligen bär. I en nordisk kontext, där självständighet ofta värderas högt, fungerar detta som en viktig motvikt. Boken påminner om att ett liv med stark social förankring inte är mindre fritt, utan ofta mer hållbart och mänskligt. För det tredje, mental wealth som riktning, mening och ständig utveckling. Mental wealth i boken handlar om mer än välmående i snäv mening. Den beskriver en inre rikedom som växer när en person känner mening, använder sin förmåga och fortsätter utvecklas över tid. Bloom kopplar detta till att hitta sitt varför, men han gör det på ett konkret sätt, inte som ett diffust sökande efter passion. Poängen är att människor mår bättre när deras vardag är kopplad till något som känns värt ansträngningen. Det kan vara arbete, lärande, skapande eller ansvar för andra, så länge det ger en känsla av framåtrörelse. Boken är också tydlig med att mental rikedom inte uppstår genom passiv konsumtion, utan genom medveten riktning. Därför blir frågan inte bara vad man gör, utan varför man gör det, och om det leder till växande. För läsaren ger detta ett alternativ till både cynisk prestationskultur och tom självhjälpsretorik. Det är ett sätt att förstå att psykologisk stabilitet ofta stärks när livet innehåller syfte, utveckling och en rimlig känsla av sammanhang. För det fjärde, fysisk wealth bygger på enkla vanor som håller över tid. Bokens behandling av physical wealth är tydligt praktisk. Bloom framställer hälsa som en nödvändig grund för alla andra former av rikedom, eftersom energi, ork och livslängd påverkar allt från arbete till relationer. Istället för att lova snabba lösningar betonar han enkla, vetenskapligt förankrade principer som kan hållas i vardagen. Det handlar om rörelse, sömn och grundläggande rutiner som gör kroppen mer motståndskraftig. Den centrala idén är att fysisk hälsa inte bör ses som ett separat projekt, utan som en daglig investering med stor avkastning över tid. Det gör också boken mindre moraliserande än många hälsoförfattare, eftersom fokus ligger på stabilitet snarare än perfektion. För en läsare innebär det att hälsa blir något man bygger metodiskt, inte något man jagar i extrema perioder. I praktiken är detta en viktig kontrast till kortsiktiga träningsideal. Bloom kopplar istället fysisk välmående till vardaglig funktion, långsiktighet och bättre förutsättningar för resten av livet. Slutligen, finansiell wealth är frihet, inte obegränsad ackumulation. Den finansiella delen av boken är kanske den mest välbekanta, men Bloom använder den för att omdefiniera vad pengar faktiskt ska tjäna till. Financial wealth handlar inte om att samla mest möjligt, utan om att nå ekonomisk frihet och själv kunna avgöra vad som är noga. Det är en viktig distinktion, eftersom många människor fastnar i att jaga högre inkomster utan att veta vad målet är. Boken lyfter fram att pengar är ett verktyg som kan stödja tid, relationer, hälsa och mening, men inte ersätta dem. Därför blir frågan om enough central, alltså vad som räcker för att leva det liv man vill leva. Det resonemanget gör boken ovanligt jordnära jämfört med traditionella böcker om ekonomi eller karriär. För läsaren innebär det en chans att tänka tydligare kring konsumtion, sparande och prioriteringar. Istället för att bara maximera kapital uppmuntras man att koppla pengar till livsdesign. Den finansiella framgången blir då inte ett mål i sig, utan en stabil grund för mer valfrihet och mindre yttre press. Sammanfattningsvis, The Five Types of Wealth passar bäst för läsare som vill tänka om kring vad ett bra liv faktiskt består av, särskilt om de känner att traditionella framgångsmått inte längre räcker. Den är relevant för yrkesverksamma, föräldrar, unga vuxna och personer i mitten av livet som vill göra mer medvetna val kring tid, relationer, hälsa och pengar. Bokens praktiska värde ligger i att den ger ett tydligt ramverk som går att använda direkt, utan att kräva specialkunskap eller stora livsomvälvningar. Den fungerar därför både som en reflekterande bok och som en konkret handbok för vardagsbeslut. Det som gör den annorlunda jämfört med många andra böcker i samma genre är att den inte reducerar välmående till produktivitet, motivation eller ekonomi. Istället försöker den förena flera former av rikedom i ett enda, balanserat synsätt för en svensk publik där balans, hållbarhet och livskvalitet ofta värderas högt känns bokens perspektiv särskilt relevant. Den erbjuder inte en snabb lösning, utan en mer långsiktig och trovärdig modell för hur man kan designa sitt liv. Om du vill stödja Sahil Bloom, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!